Du lyssnar på Systrarna Britton, en podd med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska.
Och med mig och Poa, stora syster och doula.
Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det.
Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap, men kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
Ja, precis. Så att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
Och förhoppningsvis blir det några skratt på vägen.
Stort tack att du lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt. Innan vi sätter igång så vill jag bara säga att vi har en kurs som heter hypnokurs.
What?
Hypnokurs.se, men den har blivit lite bortglömd där när vi har en bok också. Det är så mycket
som heter Föda. Som också är
en handbok i mentala och fysiska förberedelser som kommer finnas att köpa i butik 5 september. Men nu vill jag säga något om kursen.
Ja.
Och den finns fortfarande. Och en fråga som jag får en del är liksom, är det här en IRL-kurs? Nej, det är inte det. Men vi har ibland kurser fysiska, men vi kommer inte ha det nu på ett tag. Och det här är inte heller en kurs som sker liksom en viss tid, utan den är förinspelad och man kan lyssna på den när som helst.
Precis. Det man betalar för det är 1 år. Och då får du lyssna
hur mycket du vill.
Hur mycket du vill.
Och den är inspirerad av hypnobirthing. Det är förberedelse inför födsel, men det är också, vi tar också upp postpartum och amning i den.
Ja, och det finns övningar, att liksom andningsövningar med avslappningsövningar,
affirmationer,
exakt, visualisering för kejsarfödsel och ja.
Och man kan använda friskvårdsbidraget för det. Så en köra till den. Hej Oppo, hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Hur är det med rösten?
Den är ungefär som igår.
Hur är det med brösten?
Brösten mår bra. De var jättebra, jätteskönt att de är så tomma. Jag låg på mage igår. Det är en underbar känsla, känner jag fortfarande.
Gud vad skönt, kunde du göra det direkt efter förlossningen?
Nej, absolut inte. Det tog kanske 3-3,5 månader ungefär. Och sen så efter den här helgen när jag haft så himla mycket mjölk, jag har ju absolut inte kunnat
ligga då.
Nej. Så när jag var helt tomma i natt, så var skönt.
Jag vill bara säga en sak med det här med tomma. Jag har säkert nämnt det. Men precis, de är inte tomma, det produceras ju hela tiden. Men just efter 3-4 månader, då är det ju vanligt att de blir lite mjukare. Och då kan ju folk tro att det är slut på mjölken. Men så är det ju inte. Det är ju
Inte slut.
Att det ju är, mjölkproduktionen har ju stabiliserat sig. Och det är liksom en del av det hela. Alltså jag har ju de tommaste, eller alltså de mjukaste brösten som finns. Men jag verkar ju ha mjölk där. När han ammar så är det fullt med mjölk efteråt i mundipan och sånt. Så det säger liksom ingenting. Ja, men ja, precis. Vi var i Köpenhamn.
Jag var i Köpenhamn.
Ett dygn.
Och då var fulla. Det känns som hela tiden.
Mm. Vill du berätta hur du löste det?
Ja, då ammade jag mig själv.
Berätta mer vad det innebär. Jag tror att folk inte ens fattar. När du sa det till mig första gången, du ammar dig själv. Det är precis vad det, som det låter. Men...
Ja, det var verkligen precis så det låter. Så jag, det var natten innan vi skulle åka, så var det som att jag vaknade mitt i natten. Och bara, jag har ingen pump och så här. Så jag bara,
vill han inte amma eller?
Jo, men jag menar, det kommer inte hjälpa mig när vi kör brand. Utan jag tänkte på att jag har ingen pump att ta med mig.
Ja, okej.
Så här, och jag vet ju, det går ju absolut att handmjölka, men det tar ju sin goda tid alltså. Och om man ska tömma ett bröst som är liksom ganska ordentligt fullt, ja, det tar tid i alla fall. Så då tänkte jag bara, undra om jag har tillräckligt långa pattar för att kunna liksom få in bröstvårtan i munnen. Och då provade jag, så bara, det gick, och jag kände att det krävde, alltså krävs ingenting, alltså det var bara suga så kom det ju direkt. Så då kände jag att liksom, vilket jävla lifehack.
Verkligen. Och då vaskade du det. För folk, det var någon som frågade mig, vadå, du, om du svalde det eller inte.
Nej, jag spottade ut det.
Spottade
jag
är
inte i behov av bröstmjölk för min näpplippa.
Kanske att det
tänk, nej, det var väldigt
du var i öknen liksom. Någon dag. Alltså, fast då är det ju vätska från dig. Men då är det omlopp. Alltså istället för Ja. Istället för att dricka ens kiss så är det i alla fall bättre.
Jag skulle mycket hellre dricka bröstmjölken än mitt kiss. Ja. Absolut. Den var ju sötast. Det var inget fel på den. Men också den där, men gud, det liksom kommer ju mycket. Mm. Man måste äta så mycket. Alltså för att när jag kom hem och han tömde hela ena tutta. Så det är hur mycket som helst. Det är konstigt att han spyr. Ja, du minns det. Du minns det.
Nej, men det är så praktiskt. Jag har aldrig tänkt tanken. Jag har ju också väldigt flexibla bröst, vilket är härligt. Men jag har aldrig tänkt... Jag trodde faktiskt inte man skulle kunna nå. Jag har inte provat. Jag kanske inte kan nå. Jag vet inte. Kanske inte har tillräckligt långa. Men
du prova. Jag tror att du kan.
Oj då. Ja, jag tyckte det var otroligt att varför har jag inte tänkt på det?
Nej, precis. Alltså man måste ju stå lite crouching tiger hidden dragon som är nacken, riktigt gamnacke. Men alltså det går ju minst 10 gånger fortare än handmjölka.
Men även pump kan jag tänka mig, för att det blir mer effektivt. Det blir alltså
det kommer ju direkt.
Vanlig amning också.
Exakt. Och det kommer ju, alltså det är inte som med pump då, oftast i alla fall för mig. Då måste du hålla på ett tag innan det kommer igång och sådär. Här kommer det ifrån så fort man börjar suga så har man ju liksom.
Nu vet jag att det är några som lyssnar på det här som tycker att det här är äckligt.
Det är helt okej.
Ja, nej, men alltså jag bara tycker det är så himla intressant att man tycker så mycket med kroppen. Är som på något sätt äckligt också med amning, just när vi har pratat om att amma andras barn och så, att det är så himla sexuellt laddat. Eller så tycker folk inte att det är äckligt, jag vet inte. Men det är, om du som lyssnar tycker att det är äckligt, då får du kanske fundera och vända på vad är det som är äckligt med det.
Ja, jag är verkligen inte äcklad av min kropp överlag.
Nej, precis.
Jättebekväm med den och så tycker jag att det verkar så... På ett sätt också konstigt ska jag ge. Jag ger ju det här till mitt barn och jag tycker det är jättebra för den. Så varför skulle det vara jätteäckligt för mig?
Jag försöker tänka hur man resonerar. Skulle det vara att det blir... Att man tänker att det på något sätt blir någon sexuell grej för att du...
jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var Britta kanske. Man bara säger, ja, det premieras ju det här med killar som kan suga av sig själv.
Brita Sacker som var med på resan.
Ja, det är inte exakt samma kanske, men I guess, ja. Jag ser inte varför det skulle vara äckligare att komma i sin egen mun än någon annans egentligen.
Men det är också väldigt olika saker.
Det är helt olika saker. Det är väldigt kul om Sara sa det himla, så här, ja, men det tycker folk är en riktigt bra grej, så varför inte tycker det här är en bra grej? Ja. Så jag vet om folk tycker det är en så jävla bra grej. Killar hur så grav sig själva.
Jätteroligt. Men... Vi var i alla fall på en jätterolig resa, 24 timmar i Köpenhamn med massa tjejer och en kille. Och bara hade kul, åkte russibuss och åt god mat och snackade
jävligt mycket.
Så trevligt.
Det var jättetrevligt.
Recommend.
Och utan barn, det var första gången jag var borta från Fred.
Ja. Hur kändes det?
Det är jätteskönt att komma hem till det ändå.
Mm.
Men det var ju lite... Alltså, det är ju svårt att njuta helt när man har hela tiden de här sprängfulla tuttarna. Mm. Jag kunde ju liksom inte sova helt ordentligt. Sen tappade jag ju rösten sista dagen och så här. Men det var ju skönt att liksom inte behöva bära någon eller liksom kolla sig runt omkring efter någon och så där. Det är ju härligt.
Mm. Hur hade det gått för Freddy?
Det verkar ha gått bra. Han hade ätit upp nästan allting som jag hade fryst in i frysen. Det var fortfarande lite kvar.
Härligt.
När jag kom hem då såg han så glad ut. Så jag tyckte det verkade bra.
Jätteskönt.
Så jag ska iväg nästa helg.
Ja, men...
Nej, det känns jättebra faktiskt.
Ska vi köra igång dagens avsnitt?
Ja, vill du säga du, Mor?
Ja, nu känns det skönt när jag kom in hit och fick kick up my feet och ska prata med dig.
Jättehärligt att du har tagit av det.
Men jag mår väl bra, jag vet inte, jag har den här känslan av så här, att jag inte riktigt har koll på mitt schema, att det är saker som jag har glömt som kommer dyka upp, att någon kommer ringa och bara, vart är du någonstans? Vi står här och väntar på dig. Den känns jag går runt med, det är inte asnice. Jag känner mig liksom lite stressad över det.
Riktad.
Och det ska också bli skönt när den här veckan och nästa vecka är över med allting med lanseringen av boken och så, och också komma iväg på vår resa.
Ja. Det är liksom skönt. På fredag.
Va?
Nästa fredag. Inte den här fredagen.
Nästa fredag.
Ja, men det ska pratas ju om nästa vecka.
Ja, men det är det här, jag vet inte. Jag känner att jag inte har någon koll. Och för övrigt så känner jag nu, jag tycker det ska bli tråkigt att vara borta från min yngsta son så länge. Men det ska ju bli väldigt härligt och en helt unik möjlighet att vara med mina föräldrar så här länge. Jag tänker pappa är 84 år. När kommer jag, det vet jag inte om jag kommer få umgås med honom så här 12 dagar i sträck.
Alltså, det var länge sedan ni var på semester, jag förstås ihop.
Alltså, jag minns inte ens när det var knappt. Särskilt på det här, på så här länge och så här tätt in på varandra. Det ska bli jättehärligt och det ska jag verkligen njuta av att få umgås med honom ordentligt.
Mamma då?
Ja, mamma också, men jag vet inte. Jag tänker att pappa är så gammal och att jag vet inte hur länge han ska leva.
Ja, men det ska bli jättekul.
Men mamma också, absolut.
Jag längtar. Jag längtar, men i morse för första gången så fick jag liksom en sån här uns av sorg när jag pratade med vår stora syster och bara, oh gud, kan jag inte träffa Bettan?
Så blev jag så ledsen. Under så lång tid?
Ja, hon åker dagen innan vi åker, så åker hon till Ghana. Så träffar jag inte henne den här veckan och kanske jag träffar henne i och för sig den här veckan, men inte på tumman hand.
Mm. Jag har liksom inte tagit in att du ska vara borta så där länge. Det kanske jag tar sen när vi säger hej då.
Ja, precis. Vi ses ju i alla fall ofta. Alltså fram tills dess.
Jaha, ja, precis. Jag sa det till Lalo idag att, jag vet inte hur vi kom in på det, men jag sa att ni ska bort länge. Och han frågade om ni ska vara med på hans födelsedag. Så sa jag att ni kommer hem ungefär innan han fyller 5 år. Det har lett sig himla långt fram.
Det är galet faktiskt.
Det blir jätteroligt och tiden går ju onekligen, så kommer ni komma hem och bara, ha, då är den resan över.
Så sjukt. Ja, vi ska väl komma iväg först.
Komma iväg först. Okej, nu kör vi veckans avsnitt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska prata om ritualer kring postpartum den här veckan. Det ska bli väldigt spännande. Just att prata om postpartum som en del av graviditeten är ju någonting som vi ändå sysslar med, eller hur?
Det tycker jag absolut. Jag tror vi premierar det i tid och otid. Liksom att det är lika viktig del som själva födseln.
Och graviditeten.
Och graviditeten.
Det blir så lätt hänt att man dels under graviditeten är det stort fokus på barnet, men då kanske man är lite så här upphöjd och omhändertagen just för att man bär på det här barnet och att man, man blir omhändertagen. Man vet att det är svårt att vara gravid många gånger, mer eller mindre. Men sen när barnet är fött, då kan man känna sig ganska ensam många gånger och bortglömd. Alltså typ bara det här att men då är det slut på mödravårdens besök i princip. Man har ett frivillig efterkontroll. Eller allting är frivilligt. Men den är ju så här ibland att man måste boka själv och så. Som att man är, men då är det våran del klart. Och sen är det bara barnet då.
Precis, som man har inte samma... Alltså det här som ibland jag känner på hit. Men så här med glowet. Och man har inte den där runda fina magen. Man kan ha magen då. Men den är helt slapp. Liksom även de första dagarna att den helt sådär
mjuk. Och den kan ju vara vacker på sitt sätt, men det är inte som att det visas mycket av det. Nej. I samhället direkt, att det är just vackert.
Och inte heller att folk bara såhär, oj kolla en stor slapp mage, vill du sitta ner på bussen? Alltså även fast man kan ha exakt samma behov av att faktiskt få sitta ner för att det kanske är tungt i bäckenbotten till exempel, men det är inte någon som är, folk är inte lika redo
att ställa upp. Mm. Och även en själv, att man kanske sätter sig själv åt sidan, att det är ju mycket fokus såklart på barnet och att barnet mår bra och att ja, men hur den mår och hur den har det. Att det är lätt att glömma bort sig själv. Men det händer så otroligt mycket i kroppen. Och man har ju gått igenom en stor transformation under graviditet och födsel. Och det kan ta lång tid att bearbeta det mentalt. Och det är någonting som borde liksom hyllas och lyftas upp och visas uppskattning kring.
Verkligen. Jag tänker också att det, jag föreställer mig i alla fall, jag vet ju också att det är så att många, att man stänger in sig själv på ett sätt också efter man har fått barn. Alltså att man liksom, allting med att gå ut liksom, speciellt kanske första barnet, att det kan bli en grej att så här, oh, gud, bara gå på en fika kan bli liksom så projekt som man bara såhär, vet du, jag skiter bara i det, eller så här, eller så går man ut så är man stressad hela jävla tiden och så kommer man hem och orkar inte göra ett piss, så man kan ju också isolera sig på det sättet. Och så att många också känner att så här, när man väl träffar folk så är det också prestation som gäller, att man måste bjuda folk på fika när de kommer förbi, eller man måste liksom visa upp hur bra allting går, och om man är ute då med någon annan och fikar till exempel. Att det kan bli, det kan vara tufft.
Det kan vara verkligen a lot. Särskilt beroende på hur mycket stöd man har runt omkring. Och som du säger, kanske ännu mer första gången. Men det är, ja. Det är
hur mycket man vågar be om också.
Det är, hur mycket man vågar
ibland be. Har man ju stöd, men man vågar inte fråga.
Men så idag tänkte vi prata om postpartum just ur tema ritualer. Runt om i världen och
älskar
i Sverige.
En god ritual.
En god ritual, för det är så fint sätt att visa uppskattning och hylla och ta tid för någonting.
Vördnad,
verkligen. Har du varit med om några härliga ritualer på senaste?
Om
du har. Jag har också varit med faktiskt. Jag kom på det nu. Jag tänkte så här, har jag varit med på någonting? Jag har faktiskt. Men vill
jag
du säga
på
först?
Båda mina. Alltså båda mina mother blessings, både innan födseln och efter födseln. Och jag, det valde jag att skriva om i våran bok, just ritualer. Då bland annat att ta upp både postpartumplan och liksom födelsedagsbrev, som jag skulle kalla det, men det som brukar kallas förlossningsbrev. Att även det kan liksom vara en ritual, att man sitter ner och att inte bara rent så där praktiskt, jag vill ha epidural, jag vill inte liksom bang, 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 utan att fundera kring hur vill jag verkligen ha det, vad är det för mental state jag vill vara i. Och liksom att det kan bli en ritual i sig när man sitter och skriver de här breven. Och det gjorde jag ju förstås. Och sen också det här med att skriva till mitt barn. När
ditt
var i
ofödda
magen.
Barn, ja.
Det är också en ritual. Liksom, att jag hade ju inte bestämda dagar när jag skulle göra det, men att jag visste att det här är något jag vill göra, och det var, kändes så fint att få bara gå iväg lite grann och sitta och skriva, och sen ibland också att jag läste upp det liksom högt för honom i magen.
Ett sätt att få kontakt med barnet och också liksom få känslan av, kan jag tänka mig, att vi gör det här tillsammans, vi är faktiskt två i det, jag är inte ensam, mitt barn ska också göra den här stora resan.
Verkligen. Sen, det enda som jag inte gjorde, det var den här gången, det var att jag hade ingen baby shower. Jag tror att ni tänkte ha en baby shower för någon annan. Liksom.
Var det någonting med covid? Eller? Vi gick istället på middag, va?
Ja,
jag kommer inte ihåg.
Det var, men det hade jag ju förra gången, det älskade jag.
Och, men du, berätta, de som kanske inte har hört med, lite snabbt med mother blessing, vad innebär det? Du hade ju det som du sa under graviditeten och också efter, som en fjärde trimester.
Precis, så innan, det kan man ju lägga upp lite som man vill, men våran var ju att jag hade de kvinnorna i mitt liv som jag håller som mest kär, eller, och min dotter, hon är ingen kvinna, men tjej. Och ja, men vi pratade om kvinnor bakåt i liksom släktledet, om ni gav mig lite visdomsord. Jag fick en liten berlock av vardera person som jag hade runt halsen fram till, tror jag, första veckan efter att barnet var fött.
Som en symbolisk grej för att visa att vi är med dig, inte bara där men också in spirit.
Precis. Ja, det var så himla fint, och ni masserade min kropp, kom jag ihåg, och det var så magiskt tillfälle. Jag mådde så bra, och sen efteråt så hade vi lite mer liksom att så här var det och att ni älskar mig och liksom lite mer att stänga liksom symboliskt, se hur kroppen och sinnet stängs eftersom man är så på många sätt så himla öppen.
Precis, det här under, menar du efteråt, alltså ja, typ, det var typ 3 månader efter. Eller
ja, precis, sånt. Det var på dagen på 3 månader så som för att fira då 4:e trimesterns slut. Och som att nu är födseln färdig. Nu är jag redo att liksom gå ut i verkligheten.
Mm, det var väldigt fint. Och som du sa, nu hade ju du 2 personer, alltså en på varje ceremoni som ledde det här och gjorde på sitt eget sätt, läste upp lite dikter och det var gång och grejer och musik. Och, men som du sa, man kan ju, om man inte har någonting i sin egen kultur som man vill använda sig av, så kan man ju skapa det själv. Och det var, du inspirerade ju några att göra det, vet jag, för folk som skrev att vi vill göra det här för våran vän. Att så här, det kan ju vara att man kanske är ett gäng vänner som bara sluter upp kring en person under graviditeten och berättar om kanske dels råd och tankar, men också berätta hur mycket man tycker om personen och vad man vill att de ska börja liksom. Visa sitt stöd och kanske bara hitta på sin egen ceremoni helt enkelt. Meditera tillsammans eller göra någon avslappningsövning tillsammans, äta god mat och bara samlas en ring. Så det är en väldigt fin gåva att ge.
Verkligen.
Men absolut också en fin gåva att ge till sig själv. Ja.
Jag vet, om
ja, alltså jag vet inte om jag, eller jo, men jag tycker att det var ganska ceremoniellt. Häromdagen var jag med på min första placenta-inkapsling och då var det ju ändå att man visade vördnad för moderkakan och vad den har gjort och hon tackade den och vi pratade om den och det var också som en del i att sluta någon typ av cirkel. Kanske ännu mer de som plantera moderkakan och gör liksom vid ett träd eller någonting.
Jag ska göra det.
Kan ju vara ännu mer ceremoniellt, för det här är också ska ju ha, vissa menar på att det har liksom fördelar med att äta placenta, men det var väldigt häftigt. Jag gick med Elisa heter hon som gör det här och vi gick hem till personen då som hade fött för några veckor sedan och fixade den där moderkakan in till ungefär 120 kapslar eller vad det blev. Torkade den, pulveriserade den, la in i. Man behövde inte lägga in i varje.
Jag såg du hade lagt upp. Det var
det
snyggt.
Var smidigare.
Så bara skrapade hon i typ på något sätt innan den.
Ja, exakt. Det fanns en kapselmaskin. Annars hade det tagit så lång tid. Så det tycker jag ändå kan räknas som en ceremoni. Sen vad gäller mina egna graviditeter så har jag inte.
Du har fått baby showers.
Jag har fått baby showers på båda och så absolut. Så det är en ceremoni. Sen så tänkte jag också på naming ceremony. Där pratar man ju inte så mycket om. Det är mer om barnet, men det är också vi som föräldrar. Och det är också väldigt kulturellt liksom betingat med att det är en ghanansk ceremoni som min mamma och hennes vän håller.
Där säger man ju också att på något sätt att det här är ingenting man gör alltså ensam som förälder, utan nej, vi det här alla. Communityt är här för barnet. Precis, att ni behöver inte ta hand om den själv.
Så det är en namngivning med lite olika symboliska grejer slag. Som man håller på med.
Ja, det är fint.
Det är väldigt fint. Jag tror det var nog det som jag gjorde som kanske var lite så ceremoniellt.
Det är säkert saker som man inte ens tänker på.
Verkligen, faktiskt. Som ändå är. Men, och på varför tycker du att det är viktigt att man ska omfamna och upphöja postpartum? Vi touchas lite på det, men om folk som tänker, varför ska man visa det värdnad?
Alltså det är ju, jag tycker att det är ju, man märker ju att det är en del av hela födseln, för just det här med att man är så öppen och man har gjort något jättestort som liksom kan vara jätteomvälvande både fysiskt men också mentalt. Och att du har gjort ett otroligt jobb, du har liksom skapat en ny människa i din kropp. Det är klart att vi ska hylla det och liksom en ny människa har blivit till. Det är väl verkligen, alltså om man ska fira någonting så känns väl det som en rimlig grej att fira, eller? Jag menar liksom.
Jag tror att det kan hjälpa en i ens välmående och ens uppskattning till ens kropp. Alltså faktiskt ta en stund och vara tacksam för
verkligen
det kroppen har gjort för en.
Snälla, man firar ju att folk liksom har fått nya jobb. Det här är ju en jättestor grej som man har gjort ändå. Liksom man har blivit förälder ibland för första gången, men även om det är för tionde gången, du har skapat liv, den här personen har kommit, det är liksom ett, man har ju bidragit till världen, verkligen. Det är verkligen någonting.
Man behöver inte snåla med firande och att stanna upp och visa vördnad för sånt som man bör vara tacksam för.
Och sen att inte bara, för det är så mycket att man bara kör på, men att stanna upp också och ta lite tid och reflektera över vad det är som har hänt. Att visa tacksamhet gentemot sig själv och sin situation. Och också att andra människor, för det många människor har ju folk som vill fira en. Alltså folk, jag kan ju inte tala för alla såklart, men om jag talar för mig själv. Att det var ju liksom inte snålt på folk som ville visa sin uppskattning eller säga att fan vad grym det är. Alltså det är inte som att jag var tvungen att tvinga dig och min syrra och mamma och även kompisar som hjälpte mig med mat. Det fanns ju folk som jättegärna ville komma och säga grattis och sådär. Så jag menar, varför inte låta folk göra det? Och också vad skönt för mig att säga, gud vad mycket kärlek jag får. Det är verkligen, när jag är så här öppen, då också kände jag att jag kunde ta till mig det ännu mer på ett sätt. Att det var så, jag kände mig så älskad.
Mm. Vad fint.
Och det är ju underbart. Det kommer jag ihåg, även om jag inte är lika öppen nu, så tänker jag ju på de här liksom, veckorna innan och veckorna efter och själva födselögonblicket. Alltså med så mycket tacksamhet och så mycket glädje. Verkligen. Jag fick så mycket kärlek. Underbart. Fint. Vad säger du då?
Nej, men att det är väl också ett tillfälle att just stanna upp. Och som du säger, att det är lätt att bara köra på. Och att ta det här tillfället att bara vara i stunden. Och ta in. Det är mycket som är svårt, men det är också mycket som är unikt. Och förhoppningsvis häftigt och härligt. Och att man är värd den här uppskattningen, tycker jag. Och att verkligen inte bara springa förbi det och förväntas bara vara samma gamla och köra på som vanligt.
Exakt. Det känns som att nu för tiden så pratar folk mer om det här med pushgift. Och pushgift är ju alltså en present som oftast brukar vara ens partner ger till en efter man har fött barn. Men
just det.
Jag tänker att det behöver ju verkligen inte vara något materiellt heller. Att man som partner, som då, alltså som partner kan man ju vara den som också ordnar en lite sån här ceremoni.
Ja.
Antingen bara för er två, om man vill det. Eller att man bjuder över några som man vet att...
A mother shower.
Eller som en mother shower, exakt.
Det är det som man kan kalla det också.
Ja, exakt.
Men du, vi ska prata ritualer around the world. Men Sverige då, om man börjar med Sverige, har vi några ritualer, så här, vi pratade om det här lite häromdagen och då nämnde du ju en grej som jag inte har tänkt på alls, att det är ändå en svensk ritual.
Ja, och det är ju standard att partnern får klippa navelsträngen.
Att de erbjuds det nästan alltid. Och
det är ju bara typ om det går för fort och de klipper den själva.
Ja.
Annars så är det, alltså,
eller man brukar ju fråga så här ibland, alltså vem vill klippa, kan man ju fråga. Men det är en liksom vanlig grej att det är just partner som klipper navelsträngen. Och jag har faktiskt inte tänkt på att det är en unik grej för Sverige, men det makes sense.
Verkligen, för jag antar att i många länder så är det väl alltså personalen som klipper, så tänker man inte mer på det.
Det är väldigt symboliskt och vackert, tycker jag.
Man får liksom vara med på ett hörn.
Ja,
det
och att det är en fin symbolik i det, att nu är du inte bara liksom den som har burit dig. Det tillhör inte bara
henne,
så nu klipper jag här.
Det är väl liksom en typisk svensk. Sen har vi ju såklart, det är många som har baby showers nu för tiden och sådär, men just postpartum, ja, det skulle väl vara kanske då att vissa fortfarande har dop. Men det är de grejerna som jag liksom verkar försöka tänka, men det är de grejerna
som är ändå på. Så svenska ritualer
kring. Och jag antar också förlossningsbrickan som man får på sjukhus.
Just det.
Det tror jag också är, jag vet inte hur det ser ut på andra sjukhus, men den är väldigt
symbolisk
särskild.
Och
man får den svenska flaggan och kringlig gurka och så.
Just det, och man, att det är ändå en målbild för många att få den där.
Exakt.
Och att det kan vara en stor sorg för vissa som när den, typ om de inte fick flaggan eller att de inte fick brickan på rummet, om det inte ens med av någon anledning och de får boka upp.
Ja, det är tråkigt.
Då kan man bli väldigt ledsen för det.
Tycker jag är flaggan för att man ska be om att få den då till BB.
Få flaggan.
Kan du snälla gå och hämta en flagga åt mig?
Nej, men just det, det finns. Ja, men vi kanske inte har så mycket mer. Vi får börja införa lite mer svenska ceremonier och ritualer.
Ja, men till... så behöver de inte vara svenska. Man kan bara ta... Nu ska ju vi snacka lite ritualer i världen.
Ja.
Och att liksom låta det inspireras. Några av grejerna har vi ju pratat om. Men jag tänker att det är några grejer som jag bara... Det är jättebra. Och att jag inser att det är några grejer som jag inspirerades av utan att jag visste att det kanske kom... Från just Bali eller Uganda eller vad det nu var.
Nej, precis. Plocka lite. Var lite se och bara plocka från lite olika kulturer. Okej, men då ska du få ta oss på en resa ut i världen och vi börjar i Bali, va?
Ja, men jag tycker det. Bali, Bali har ju, eller Indonesien ska man säga, har ju en väldigt stor, eller världens största muslimska population. Men de har också en egen form av hinduism kan man säga. Liksom, som har väl levt kvar på ön. Och man tänker sig att när barnen föds så har de reinkarnerats. Men när de föds är de fortfarande i någon typ av limbo. Så att de är fortfarande... Liksom,
kan alltså man de säga är återfödda?
Eller? Ja, precis. Och att de är ju här på jordelivet, men de är fortfarande gudomliga.
Ja,
och så är det liksom i att det är lite olika, det verkar vara mellan 100 och 200 dagar ungefär, så lever de i det här mellanlandet. Och man behandlar då de bebisarna som gudar. Jag tycker det låter så...
Jättefint. Och på vilket sätt undrar man hur behandlar man dem som gudar? Vet du något mer om det?
Man kan väl tänka sig att liksom... Man tvättar dem sådär med vördnad, kanske klär dem fint. Men en sak som verkligen stod ut, det var för mig när jag läste om det, det var att de får inte vidröra marken under den här tiden. Mm. Och det vet jag att jag hade en kollega från Azerbaijan som sa att de gjorde också. Så det var första 100 dagarna så skulle barnet inte vidröra marken.
Marken, alltså golvet?
Ja, golvet. Ja, liksom. Okay. Man ska väl inte lägga dem ner på golvet eller också, lägga
men
fötterna.
Men för att visa att de är upplyfta.
Exakt, och de hör inte till den här världen än. Alltså de ska inte ha fötterna på jorden än, I guess.
Symbolik i det.
Eller hur? Och sen så har man då man har en ceremoni sen när de här dagarna är slut, där man då välkomnar dem.
Att göra sådana här symboliska handlingar, det kan ju, för vissa kanske tycker, som är, jag vet inte, att man bara tycker det är håg i båg, inte igen. Men jag tänker att bara tänka så här, det här barnet får inte vidröra marken, att det blir ju som att, att man visar ännu mer uppskattning för barnet och att verkligen. Man har fått liv till världen, kan jag tänka mig. Jättefint ju.
Så där... Man tänker sig då att barnet är skyddat av 108 gudar. Eller andar kan man säga. Och jag kommer butcher the name tyvärr. Men där kallas Nyama Bajang.
Exakt
så. jag tyckte det var så fint. Och det här är också då för att skydda från onda andar. Och det är ett väldigt återkommande tema i många... ceremonier som jag har läst om. Att man just vill skydda barnen från onda andar. Och det är väl liksom från förr i tiden när många barn, och också på många ställen där barn fortfarande dör väldigt tidigt. Men de hade en till grej som jag tyckte var så himla fin, och det är att man tänker sig att moderkakan är som en tvilling till barnet, eller en tvillingsjäl som då har hjälpt barnet fram tills liksom födseln. Och efter barnet är fött och jag antar att, liksom att de har separerats från varandra, moderkakan och barnet, då tvättar man och förpackar och klär in moderkakan i ett vitt skynke eller lakan av något slag. Och sen under liksom under ceremoniella omständigheter, man ska säga, jag vet inte om de sjunger eller vad de gör, men under en ceremoni så begraver man sen moderkakan utanför sitt hem. Fint. Jag tyckte det var så vackert, och det är också det här med att då också får den åka tillbaka till jorden för att skapa nytt liv.
Jättefint. Jag pratade med Lisa som jag gjorde den här inkapseln med. Hon är väldigt grönt att hon tycker att det är så viktigt att man just, även om man inte vill äta moderkakan, det förstår jag att många tycker är extremt, och även om man inte vill begrava den eller ens som jag bara slänga den i soporna, jag har inte heller känt en attachment till den, men att man åtminstone kan visa en uppskattning och tacksamhet just för att tacka sin kropp och inte ta saker så mycket för givet. Det här
du organet, gjorde ett organ.
Det är ett, det enda organet som är ett tillfälligt organ som bara används under en viss tid. Och det är den som liksom gör hela jobbet i princip, att ditt barn ska kunna bli ett barn. Det är väldigt
Jag såg att, jag kommer inte ihåg vart det var, men att de nu har lyckats göra utan alltså ägg och spermier och sådär, så har de lyckats med stamceller producera ett embryo av en råtta som har kommit så långt att den fick början till en hjärna och ett hjärta. Men den klarar sig inte längre än 6 veckor för att den behöver en placenta.
Som och, skapas efter.
Exakt, och det har inte forskningen kunnat göra en egen placenta. Och då tänker man bara, hur viktigt det är att du kan skapa en hjärna och ett hjärta, men
en moderkaka,
men en moderkaka är,
det är så häftigt när vi läste om moderkakan. Det är så otroligt avancerat, det här filtret också som gör att bara liksom det dåliga ska in eller det dåliga ska ut, det goda ska in, och att det är ett väldigt intricate system. Jag förstår alltså, att man inte kan skapa
och
det.
Och blod, de här tjocka blodkärlen och att det ska, hur det ska gå. Men det är så häftigt. Fasiken. Ja, men vidare.
Mm.
Då var det Colombia som jag tyckte var så himla fint. Och då har de något som heter, som sagt, jag kan inte heller spanska, tyvärr. Quarentena.
Ja, ah, vad roligt att du skrev om det. För det var Elisa som, förlåt, nu pratar jag så mycket om Elisa här. Men hon har skrivit sin, hon är en italiensk barnmorska, har skrivit sin inte avhandling, hennes sista uppgift, liksom C-uppsats motsvarande om just ceremonier, hur man behandlar moderkakan runt om i världen. Och hon hade skrivit ett sms, det jag håller på att kolla på datorn, då pratar hon om quarantina.
Quarantina, det kanske är så, för det är med E, men det är säkert quarantina. För det handlar ju om de första 40 dagarna. Och liksom som vi har pratat om, alltså det här är i Colombia men tydligen också i många andra latinamerikanska länder, och att det grundar sig i tron om att man är just väldigt öppen, eller tron och tron, det märker man ju själv. Alltså om man
och det
har varit
vet man ju också rent med oxytocinnivåer och alla hormonnivåer, att det gör att man är.
Exakt, att man är väldigt öppen, liksom ska man säga, mentalt låter så smalt, men
Emotionellt,
mentalt, också på något sätt spirituellt.
Också. Ja. Också fysiskt, hur man är, att man inte har slutit sig än dels magmuskler och cervix och allting om livmoder.
Precis. Och att man då under den här tiden är mer skör och också behöver skyddas lite extra. Så man tänker sig att den första veckan efter att man har fött, då ska man stanna i sängen.
Mm.
Och sen efter ett tag då så kan man börja röra sig lite smått runt huset liksom.
Efter hur lång tag
efter
då?
Efter en vecka, efter att ha legat i sängen en vecka. Och sen är det först efter
sängen en vecka, lite jobbigt tycker jag, men
man kan, att du man ska kan gå upp på toaletten och så, okay. Men det är väl att man ska liksom, ja, men leva kring sängen, att du ska inte hålla på och göra
lugnt,
några grejer liksom. Och sen efter 30 dagar, då kan man börja lämna huset, men liksom korta stunder. Och det här skulle ju kanske vara, men jag tänker att man kanske själv tänker så här, oj vad svårt och jobbigt, men i den här tiden så ingår ju också att då i det här fallet kvinnorna i ens liv hjälper, är på plats, ja. Exakt.
Ja, precis.
Man hjälper också den med både barnet och liksom om man själv behöver något stöd och hjälp. Och det är ju allt från liksom kanske massera den lite grann till att fixa med tvätten och ordna sådär. Så att liksom man blir pampered. Och
kanske
barnet
bara
också. Lyssna, exakt. Eller som hålla en hand, hjälpa till och sätta på en trosorna när man håller sitt barn. Alltså,
Underlätta helt enkelt.
Underlätta helt enkelt. Och sen,
det här, för jag bara, det kanske vi tar mer sen så här. Men det låter ju lite likt det du sa med din postpartumplan. Då hade ju du som att de första 5 dagarna tror jag du skulle stanna hemma.
Ja.
Var det här inspirerat av någonting? Eller kom du på det? Just
men jag kommer inte ihåg. Jo, det var inspirerat av något, men inte något jag kom på. Men för det var någon som sa första 5 dagarna, eller jag kommer ihåg om det första 5 dagarna, första veckan, i sängen, nästa vecka 7 dagar runt sängen, och sen resten av, eller och sen 7 dagar i närheten av sängen. Nej, men om det var så i närheten av sängen eller något sånt där. Och det var liksom, även för mig 5 dagar att inte gå ut. Det var ändå så här, jag tittade ut och bara, look at the world out there.
Men det var så också. Du hade aldrig gjort det om du inte hade skrivit ner det.
Jag hade aldrig gjort det. Och så var det ju typ, sen så gick jag, första gången jag gick ut, det var nog på den där 5:e dagen, så fuskade jag lite, men då gick jag bara till återvinningen som ligger 2 minuter bort. Om att jag bara, oj gud, där är så mycket.
Att gå dit?
Ja, och bara så det, så att jag kände bara, det är tungt i bäckenbotten, men också att så här, det är så mycket folk och det är lite avgaser. Jag gick dit och gjorde det där, sen bara, vad skönt det ska bli att komma hem. Det var så härligt att få bara också stanna upp och vara, alltså man blir ju tvingad till att stanna upp också när man är hemma på ett sätt, att man inte får massa intryck, och det var så, jag är så glad att jag skrev ner det.
Ja. Det är så unik och kort. All tid är väl kort tid. Jag menar, man är aldrig samma stund igen. Men just det här riktigt färska.
Omedelbara.
Ja. Jag tänker det är väldigt stor skillnad från när du födde Irie. Och vi drog med och köpte sushi. Alltså du hade typ fött typ 4 timmar.
Alltså, jag väntade på att det skulle öppna. Och bara, nu öppet. Nu måste jag
dra. Jag kan gå själv. Men nej, jag måste följa med.
Helt psykopat. Det är tyvärr min riktiga personlighet.
Ja.
Så det var bra att jag skrev, för annars hade jag säkert inte hållit det. Ja, men jag ska bara avsluta med att sen efter 40 dagar, det är då man liksom anses kunna, eller anses redo att ta sig ut liksom i verkligheten och leva sitt liksom daily life. Och då under de här 40 dagarna också, som jag tror också är vanligt i, eller jag vet, i kinesisk medicin, att man ska undvika kyla.
Just det.
Att man ska inte hålla på, man ska inte duscha egentligen. Eller hålla duschandet till ett minimum. Så jag antar att det är liksom mer bada. Man pratar om liksom ta örtbad och så här snippsauna med örter och äta värmande mat. Och det är, ja, som sagt, det har jag, just det här med värmande mat, det vet jag är stort inom kinesisk medicin.
Mm.
Det verkar också vara ganska vanligt liksom tanke om tiden efteråt, att man ska just hålla värmen.
Men även under födseln vet jag, för jag har haft ett par som är från Kina, vill jag påstå, som då bara under, att bara dricker varmt te och så när de föder. Mm. Och jag tänker direkt på en negativ upplevelse jag hade med att det togs inte emot på direkt ett bra sätt, att de gjorde på det sättet.
Och personal.
Ja, personalen. De tyckte det var så himla, de ville ge saft och så. Alltså man behöver mer, jag vet inte. Men det var bara att det var annorlunda och det verkade så himla, man tycker att det är quirky och så, och att man inte gör på. Men det här, Det är så roligt hur man tänker som att saft är det enda. Som att man dricker saft överallt i världen.
Doesn't even make any sense.
Nej.
Och också så här, alltid innan saft fanns på marknaden. Folk födde ändå barn. Det gick bra.
Ja.
Ja, folk är galna i huvudet. Men anyways. Och också det här med fysisk aktivitet ska hållas till ett minimum.
Mm.
Ja, jag tyckte det var fint.
Jag med. Jag gillar det. Det är en bra rikt.
Skulle du kunna tänka dig att ta något av det här om du får barn igen?
Absolut. Absolut. Framförallt att just... Ja, men jag har inte alls haft någon plan så. Sen så tyckte jag att jag har tagit det relativt lugnt. Men jag skulle nog kunna sakta ner ännu lite mer.
Mm.
Och just liksom vara mer in bed och liksom verkligen, verkligen vila. Det hade jag velat.
Verkligen.
Bli upppassad.
Jag ska säga en sak som jag inte tog upp, men också som var ju ritual och som stod i brevet. Jag undrar om jag har skrivit det i... Jo, jag har skrivit det faktiskt i boken. Just det med att ta ett örtbad efteråt.
Just det.
Att det var också en underbar stund. Jag såg bilder från det en dag när jag skulle leta efter något annat. Att det var så härligt att be att jag hade sagt till vad jag ville ha och jag hade de här örterna. Eller liksom ett, ja, med ett te som jag badade i. Och det var så skönt efteråt när jag hade varit i den där poolen som jag längtade efter att komma ut ur efter att barnet var fött. Att sen när jag hade legat i sängen liksom några timmar och så här, att få lägga mig, känna det här varma och väldoftande vattnet mot kroppen. Och sen så att få lite mat och det var bara så fint och levande ljus. Och också där få bara stanna upp i att säga, gud, nu har jag fått barn. Och
också så fint, för just att det var, när du har skrivit ner på det sättet, då blir det också en målbild man har som man kanske drömmer om där i slutet. Att när man har hela resan framför sig och att sen få uppleva det är jättefint sätt att ta in stunden.
Jag är så glad att ni hjälpte mig med det.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej, har du något på Afrika då? Någonstans i Afrika? Har du någon tradition?
Finns det någon tradition på kont? Ja, Uganda. Och då, och det här är väl, alltså, det ska ju sägas med alla de här grejerna. Det är inte som att alla i Uganda gör det här. Nej, eller alla i Mexiko går runt med en Rebozo från start.
Nej, men precis.
Utan det är säkert i några ställen. Mm. Och det här misstänker jag kanske är lite mer på landsbygden,
ja,
eventuellt. Men jag tyckte det var så fint. Och det var att man tänder en brasa i hemmet i samband med namngivning av barnet. Och så låter man brasan brinna i 4 dygn.
Mm-hmm.
Och under dessa dagar så stannar den som har fött hemma och går ut bara på kvällstid.
Mm-hmm. Varför?
Jag vet inte. Kanske dels för att vila säkerligen. Och
det är det varmt verkar, på dagen, ja, och sådär. Och så man inte ska ta så mycket energi.
Exakt, återkommande det här med att man ska skydda sig mot solen. Och det är väl
Och det är ju rimligt.
Ja, precis. Som vi pratar ju så mycket om hur ska vi skydda barnen från solen också. Mm. Även om det inte är ceremoniellt.
Mm.
Men sen så när navelsträngen och moderkakan lossnar då från barnet. Jag antar att då klipper de den inte. Utan när den lossnar av sig själv så blandar man den med vatten och askan från den här 4 dagars brasan. Och sen så ger man den här blandningen till familjens boskap. Och då brukar det oftast vara, eller i alla fall om man har pengar, så att det är kor. Att man ger det till korna.
Mm.
Och det är väl liksom, om man har fött en flicka tydligen, då ska man ge det till korna för att de ska på något sätt, så att det ska ge många kor till familjen på hennes bröllopsdag. Man säger.
Mm.
Så att man liksom på något sätt att man ger en som en investering till framtiden. Medan om man har fått en son, så när man ger det här till sina kor så ska det ge många kor till sin son. Det är väl för att kvinnor kan inte jobba och skaffa sig egna kor.
Nej, okej.
Om man säger. Men det är i alla fall kor ska in i familjen och det är väl bara en rikedom i familjen helt enkelt.
Fint.
Och efter den här ceremonin då får man introducera, då får man gå ut ur hemmet som vanligt och ta med sig sitt barn och man blir en del av samhället som man bor i.
Mm.
Det är så fint att välkomna ut och det är också liksom, en del av det är ju att jag visar dig för resten av världen och världen får se dig och får vara med och ta hand om dig på ett sätt. Liksom att man gör samhället till en del av barnets liv.
Ja, det önskar man ju att man hade mer av här.
Verkligen. Okej, men jag vill säga bara som jag tyckte var så fint som i Nederländerna är ju så nära oss. Exakt.
Oh, jag älskar kramsorg.
Det är så fint. Ja, kramsorg. Och då, tydligen så är Nederländerna det är färre och färre som har, procentuellt i alla fall, som har hemfödslar.
Ja.
Men de har fortfarande mest i västvärlden och det är ungefär 30%.
Mm, jag tror det var 20 ungefär.
Mm. Jag kollade i alla fall då på den hemsidan, det var ändå från i år så stod det cirka 30%.
Och de hade 50% för några år sedan bara.
Ja, så ja, det går fort. Och det, ja, jag vet inte varför det har blivit så då. Men om det är så att man bestämmer sig för att föda barn, då också av staten så kan man hämta ut ett krampaket.
Mm, jag vet.
Så har man liksom lite olika grejer som kan behövas för en hemfödsel. Så det är liksom inte
men
bara...
Men också inte bara när man föder hemma, tror jag. Alltså man får det här kram för postpartum. Att man får blöjor och man får grejer.
Ja, okej, det kanske... För att det där jag läste så var det bara att det handlade... Alltså det var för själva födseln, men det är ju jättefint om det också finns... Men också att de har det här kramsorg som du pratade om och det är liksom postpartumvården och att man har insett att det är en så stor och viktig grej. Och då är det liksom personal som kommer hem till en och hjälper till med allt från att liksom amningsstöd till att passa barnet till att städa i hemmet. Och man har rätt till minst 24 timmar, vilket är ju rätt mycket, alltså när man tänker, alltså om man skulle fördela det på några dagar liksom.
Precis, alltså många kan ha, alltså upp till, alltså man har 6 besök typ. Eller?
Ja, men för det du kan ha som max rätt till, det är 80 timmar.
Ah,
och det är ju en hel del.
Ja, ah, verkligen.
Så jag tyckte det var så...
Det är fantastiskt.
Så himla fint. Sen så bara hade de också, de har tydligen att när man har fött, då ska man lägga liksom en stork i sitt fönster.
Ah, gulligt. Vad
gulligt.
I love it.
För att visa att liksom, nu har det har kommit ett barn.
Gud vad kul. Och så kan folk typ, jag vet inte vad.
Folk
älskar ju det. När man kommer med en nyfödd, gud vad man blir. Folk tycker ju ändå att det är väldigt spännande och fint. Och de blir så glada och vill berätta om sina
egna födsel.
Det går fort. Nu är han 24. Och ja. Det, alla vill
vi hade ju en lapp på dörren om att vi skulle ha hemfödsel. Mm. Och första gången jag gick ut så såg jag ju grannen. Och han var bara så här, nej men... är det här den som ni födde hemma? Och gud, jag var så spänd på för att höra hur det hade gått. Och gick allting bra? Och han var så jävla gullig. Alltså det tror jag många uppskattar.
Min granne som bor över mig, som vi hade ju typ aldrig knappt pratat om. Men då, hon såg väl att jag inte var gravid längre. Så hade hon skickat ett litet paket till mig. Och grattis och hoppas allt har gått bra. Fan, så jag blev gulligt. Så glad för det.
Nej, men det är så fint. De har också någonting som heter, ska vi se, Beskit med Möjkes.
Vänta. Okej, Beskit Möjkes. Är det det?
Med Möjkes, ja. Det betyder i alla fall biscuits with mice. Och då är, jag vet inte varför det här med möss kommer in i bilden, men på något sätt då, det är väldigt, ska man säga, traditionellt att har man fått en pojke, då har man blåa sådana här små biscuits som man kallar det.
Vem är det som ger dem?
Det är, tror jag, är familjen. Alltså
okay.
Att man ger ut då när folk kommer på besök. Blåa till pojkar och rosa om man fått en flicka. Och nu, om jag förstår rätt, så kan vissa ge lakris som är doppat då på något sätt i antingen rosa eller blå färg.
Mm-hmm.
Men tidigare så hade man, så var de gjorda av, vad heter det, fänkålsfrön. Och så åt man väl också av dem själv. Och det skulle anses kunna vara gynnsamt för amningen.
Okej, för mjölkproduktionen.
Exakt.
Okej, cool.
Eller anisfrön menar jag.
Anis, okej.
Ja, precis. Och det har jag ju sett i många sådana amningsteer. Att man har just anis och fänkål och sådär. Så, mycket liksom kommer tillbaka till att det finns en anledning varför man... De var väl inte heller rosa och blå förr i tiden. Men att det här är en väldigt stark tradition som många fortfarande håller på med. Just att man ger de här godisarna när man äter dem själv.
Ja, men
det är verkligen
symboliskt.
Det är
fint.
Det kanske är i och för sig att andra ger det till en. Så kan det också vara.
Jag läser här lite i ditt dokument för att jag blev nyfiken. Jag såg att Japan var en av dem. Jag är nyfiken på vad de har för traditioner.
Japan,
det här visste jag inte om. De är väldigt mycket för, min tanke är att de är mycket för ceremonier och ritualer.
Ja, verkligen.
Ja. Men jag läser att dels att det är att de flesta japanska, det är väl som med allt som du säger. Alltså, inget gäller ju för alla. Det är liksom ganska många människor där. Men det är så att många japanska kvinnor har som mål att föda barn utan medicinsk smärtlindring. Och det kommer från den buddhistiska tron att den smärta man upplever då eventuellt när man föder barn är ett form av test som förbereder den för svårigheterna av motherhood, av moderskapet.
Det känns som en jättetypisk grej man skulle säga.
Alltså,
eller till... liksom att, men alltså en religiös eller rituell grej att man skulle säga att vet du vad, smärtan den är till för att stärka dig inför det som kommer.
Jag tänker att det är lite... Det är verkligen det här, det är lite, går lite emot vad jag själv tycker med att man förbereder sig verkligen också då på att det ska vara väldigt smärtsamt och också att moderskapet också behöver vara så smärtsamt.
Precis.
Det är såklart svårt. Jag tänker däremot att absolut det att uppleva en
mening. Alltså bara att uppleva en mening
med det här, det kan hjälpa.
Det kan ju säkert hjälpa.
Absolut, att det här kommer
och
ge mig någonting.
Och att det här kommer stärka mig inför, för jag tror för alla så moderskap och även faderskap och allt däremellan kommer ju ha sina prövningar och kommer ju vara jobbigt ibland.
Mm.
Så att känna att vet du vad, men jag gjorde det här och det förberedde mig. Och man kanske kan få också ett självförtroende inför.
Ja, sen, precis. Så det kan vara positivt. Och också, däremot att det kanske blir ett högt krav om man känner att om jag inte gör det här så... har jag inte prepared myself for the difficulties. Men jag håller med om att en fysiologisk ostörd födsel absolut kan ta en till den här andra dimensionen där man också tror att jag har tagit mig till en gräns som jag trodde här är gränsen för vad jag klarar av. Men så klarar man lite till och lite till. Och det är någonting man gör liksom helt själv av egen bedrift och det kan vara otroligt stärkande. Och jag tror absolut att det kan påverka en positivt i föräldraskapet om det är någonting man vill. Men det är lite, det kanske blir ett,
som allting kan bli press.
Mm. Men det står också att papporna, eller partners och papporna inte får vara med i förlossningsrummet om inte de har tagit en profylaxkurs med.
Kom inte dit unprepared.
Ja, men, I love it. Yeah. Alltså det vill jag absolut
inför.
Jag måste komma med ett certifikat. Jättebra.
Med QR-kod, du ska inte kunna fake it.
Och det står också, efter födseln så är man hemma hos föräldrarna. Den som har fötts föräldrar då i minst en månad. Inget för mig, men att man vilar i sängen, omkring sängen i upp till 21 dagar för att kunna bonda med barnet. Och under den tiden så hjälper familj och allting till med the chores. Men vem var det som jag träffade? Det var det Kina hon hade först. Det var någonstans
där. Ja, Kina har ju så att
hotellen.
Ja, hotell. Ja,
att man också, det är också kostar ju pengar. Precis, ja. Att man bor på ett patienthotell upp till typ en månad där man får hjälp med allting och bara får ta det lugnt och vara med barnet. That's pretty cool. Vänta.
Men också det här att man äter osikian. Och det är också ganska vanligt att folk, det till exempel också i Malawi, att man just maten är en stor del. Även Turkiet hade en dryck, en mjölkdryck som man skulle dricka. Ecuador har ett mjölk- och roste. Alltså just det här med mat, att det är en ganska stor del av postpartumtiden. Att man ska ge dels värmande men också stärkande mat som ska hjälpa kroppen att läka.
Ja, det har vi inget i
har
Sverige.
Har vi tyvärr ingenting sånt.
Mer av det.
Och i Japan hade man ju då det här red rice.
Just det. Som familjen kommer med. Vad var det med det?
Red
var det
bean.
Att det skulle vara näringsrikt? Och
det är säkert. Det är som heter kolhydrater och bönor. Det är protein och sånt. Och så ja, något man äter tillsammans.
Det här var roligt att de har jag vet inte hur vanligt det är, men crying contest i, som heter Nakizumo i Japan. Alltså skriv gärna om du är från Japan och vill säga att det här inte sker, men nej, det står att de har crying contest där man kan se vilket barn som gråter först, och att enligt japansk belief då så så ett barn som kan gråta högt och ofta är mer healthy, vad heter det, hälsosammare än, och växer snabbare.
Det alltså kan man ju tänka att sig är, såklart.
Precis, alltså om ett tyst och slött barn, det kan ju vara ett tecken på att man inte mår bra, men man kan ju också vara ett lugnt barn.
Exakt,
inte
men det här är väl från olden times, ja, olden också. Times, att, är det ett tyst barn, då var det väl vanligare att det barnet var sjukt.
Kul.
Ja, men vet du vad, vi hade något till, men jag tror vi får avsluta där, för nu är vår tid slut.
Okej, men vi kanske kan dela några av de andra på Instagram.
Ja, verkligen.
För vi hade några fler, Nigeria och Finland och lite andra. När jag delar det här inlägget, ni får gärna berätta om ni har gjort några ritualer under graviditet och postpartum. Det är väldigt kul att höra. Dels om ni har hittat på några egna eller om ni har några i den kultur som ni tillhör. Det vill jag verkligen höra om.
Jag vill bara säga som att inte jag tycker det känns också så himla Nigeria, att man efter ett barn är fett, att man bland annat skulle ge salt and pepper to keep things exciting and spicy.
Jättebra. Det behöver man i livet.
Och att första badet av barnet skulle göras av mormor eller farmor, för att det, symboliken i det är att det här är ingenting man gör själv, utan familjen gör det här tillsammans.
I love it.
On that note, guys.
Tack att ni lyssnar. Vi uppskattar det så mycket. Vi tycker att det här är jättekul att göra och vi fortsätter med det. Fira moderskapet, absolut.
Eller föräldraskapet.
Föräldraskapet också. Okej, guys. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram på er.
Puss och kram.
Bye.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.